4. En pakt, sidan 158. Perrin satt på Rapper strax innanför skogsbrynet och iakttog den stora ängen. Röda och blå blommor började titta upp genom det vinterbruna gräset som låg nedtryckt mot marken efter den nu försvunna snön. Där han befann sig bestod skogen mest av läderbladsträd som behållit sitt mörka lövverk genom vintern. Men här och där växte en tupelo vars grenar fortfarande bara bar enstaka ljusa blad. Den gråbruna hingsten stampade i marken. Perrin var också otålig men visade det inte. Solen stod nästan rakt över dem. Han hade väntat här i nästan en timme. En frisk, stadig västan blåste mot honom över ängen. Det var bra. Då och då strök han med stridshandsken över den nästan raka, avhuggna ekgren som han hade liggande tvärs över sadeln. Den var tjockare än hans underarm och mer än dubbelt så lång. Och längs halva dess längd hade han hyvlat två av sidorna platta och släta. Ängen som omgavs av väldiga ekar och läderbladsträd, högresta furor och lägre tupelo var mindre än 600 steg bred, men betydligt längre. Grenen borde vara tillräckligt kraftig. Han hade planerat för alla möjligheter han kunde föreställa sig. Grenen passade i mer än en. Ers nåd, ni borde återvända till lägret, sa Galin, inte för första gången, och gned irriterat på sin röda ögonlapp. Hjälmen med sina blodröda plymer hängde på sadelknappen och lämnade hans axellånga gråa hår bort. Det hade hänt att han i Berrelains närvaro sagt att de flesta av dessa gråa hår var presenter från henne. Galins svarta stridshäst försökte bita Rapper. Men Galin tyglade raskt den kraftfulla vallaken utan att vända blicken från Berrelane. Han hade ända från början avrått henne från att komma med. Grady kan rida tillbaka med er och återvända till lägret medan vi andra väntar ännu ett tag för att se om Shaunchen tänker dyka upp. Jag stannar, kapten. Jag stannar. Berrelanes ton var lugn och bestämd. Men under hennes vanliga tålmodiga lukt låg en udd av oro. Hon var inte så säker som hon lät. Hon hade börjat använda en lätt blomsterdoftande parfym. Och Perrin kom ibland på sig med att försöka räkna ut vilka blommor det var. Men idag var han alldeles för koncentrerad för att sväva ut i lösa tankar. Anuras doft genombröts av förargade taggar. Men det tidlösa ACD-anletet som ramades in av dussintals tunna flätor förblev lika stilla som alltid. Å andra sidan hade den vassnästa grå systern luktat förargad ända sedan det skar sig mellan henne och Berrelane, vilket var hennes eget fel eftersom hon besökt Masema bakom ryggen på Berrelane. Hon hade också rått Berrelane att stanna i lägret. Anura makade sitt bruna sto närmare Mains första dam, varvid Berrelane flyttade undan sitt vita precis lika mycket, utan så mycket som en blick på sin rådgiverska. Förargelsen bröt fram med ny kraft. Berrelanes röda sidenklänning var rikligt smyckad med broderade guldslingor och hade djupare urringning än hon haft på ett tag. Även om hennes barm i någon mån skyldes bakom ett brett halsband med eldstenar och opaler. Runt midjan hade hon ett brett skärp i samma stil och i det hängde en juvelbesatt dolk. Mains tunna regentkrona som vilade på hennes svarta hår och vars gyllene hök med utbredda vingar svävade över hennes panna såg nästan oansenlig ut vid sidan av skärpet och halsbandet. Hon var en vacker kvinna. Och än mer sedan hon hade slutat jaga honom, tyckte han. Fast med Fail kunde hon naturligtvis inte mäta sig. Anura hade på sig en osmyckad grå ridklänning, men annars hade de flesta av dem tagit sina finaste kläder. För Perrins del betyder det en rock i mörkgrön siden med silverbroderier på ärmarna och axlarna. Han brydde sig inte mycket om flotta kläder. De få plagg han hade hade fel förmått honom att köpa med tjat och gnat. Och män av ett tämligen godmodigt slag. Men idag måste han se imponerande ut. Om sen det breda enkla läderbältet som han spänt över rocken förtog intrycket en aning så kunde det inte hjälpas. Hon måste komma, muttrade Arganda. Aleandris korte undersättsige förste kapten hade inte tagit av sig sin försilvrade hjälm med de tre korta vita plymerna. Han satt i sadeln och lossade ideligen svärdet i skidan som om han vore beredd på ett angrepp när som helst. Även hans harnesk var försilvrat. Ut i solljuset skulle han synas miltals omkring. Hon måste. Profeten säger att de inte kommer, sa Aram, inte särskilt tyst, medan han red upp jämsides med Rapper på sin långbenta grålle. Svärdsgjaltet i form av ett varghuvud i mässing stack upp över axeln på hans grönrandiga rock. En gång i tiden hade han varit nästan för fager för att det skulle passa en man. Men nu blev hans ansikte bistrare för var dag som gick. Han såg tärd ut. Ögonen var insjunkna och läpparna spända. Profeten säger att antingen kommer de inte, eller så är det en fälla. Han säger att vi inte borde lita på Sjonsen. Perrin sa ingenting, men kände ett styng av irritation. Lika mycket över sig själv som över den före detta knåparen. Balwer hade upplyst honom om att Aram hade börjat umgås med Masema. Men Perrin hade inte tyckt det var nödvändigt att säga till Aram att han inte skulle berätta allt Perrin företog sig för Masema. Det gick inte att stoppa tillbaka ägget i skalet, men i framtiden skulle han veta bättre. En hantverkare ska känna sina verktyg och inte bruka dem så hårt att de går sönder. Samma sak gällde människor. Vad Masema beträffade så var han säkert rädd att de skulle träffa någon som visste att han själv hade mellanhavanden med Sjonsen. De var ett stort sällskap, även om de flesta av dem skulle stanna kvar bland träden. 50 av Berylanes beridna vingardister i röda hjälmar med brätten, röda harnesk och med blodröda vimplar i toppen av sina smala stålspetsade lansar stod uppställda bakom Mains fana, en gyllene hök på blått fält. Bredvid dem stod 50 geldanska kavallerister i glänsande harnesk och spetsiga mörkgröna hjälmar med gröna vimplar på lansarna. Och framför dem fladdrade Geldans tre silverstjärnor på rött fält för vinden. De utgjorde en ståtlig anblick, men likväl var de alla tillsammans inte tillnärmelsevis lika farliga som Jur Grady med sitt väderbitna bondansikte. Även om de fick honom att verka färglös i sin osmyckade svarta rock med en silverbrås i form av ett svärd på den höga kragen. Han visste själv hur farlig han var. Vare sig de andra gjorde det eller ej, och stod bredvid sin rödbruna vallack med lugnet hos en man som vilar sig inför dagens arbete. Leof Thorfinn och Todd Alcaire, de enda två tjuvflodsmän som var närvarande, satt däremot fortfarande och nästan studsade av upphetsning i sadlarna, trots den långa väntan. Kanske skulle en del av glädjen ha gått förlorad om de känt till det främsta skälet till att just de blivit utvalda. Nämligen att det varit de båda som bäst passat i de lånade rockarna av mörkgrönt fint vävt ylle. Leof bar Perrins eget varghuvudbaner och Todd bar Manetharens röda örn. Båda fladdrande från stänger som var lite längre än lansarna. De hade nästan råkat i slagsmål över vem som skulle ha vilken fana. Perrin hoppades att det inte berodde på att ingen av dem ville ha det rödkantade vargbaneret. Leof verkade belåten och Todd såg fullständigt hänförd ut. Fast han visste förstås inte varför Perrin hade tagit med sig fanan. Vad man än handlade med så var det alltid viktigt att kunden trodde sig få någonting extra på affären. Som Mats far brukade säga. Det virvlade till av färger i Perrins huvud. Och ett ögonblick tyckte han att han såg Mert som pratade med en liten mörkhyad kvinna. Han ruskade av sig bilden. Här och nu var allt som spelade någon roll. Fail var det enda som spelade någon roll. De kommer, fräste Arganda som svar till Aran, även om han blängde genom hjälmens gallervisir som om han väntade sig en utmaning. Och om de inte gör det, frågade Galin och gav honom en lika vass blick med sitt enda öga som Arganda kunde uppbåda med båda sina. Hans rödlackerade harnesk var inte mycket bättre än Argandas försilvrade. Det var nog att hoppas för mycket att man skulle kunna övertyga dem om att måla dem i någon mattare färg. Tänk om det är en fälla, Arganda morrade, nästan en vars gutturala morrande. Han var nära sammanbrottet. Lukten av hästar kom med vinden bara något ögonblick innan Perrin uppfattade de första blåmesdrillarna. Allt för avlägsna för att någon annan skulle höra. De kom från träden längs ängen. En stor samling män, kanske fientliga, var på väg in i skogen. Fler drillar hördes, nu närmare. De är här, sa han. Arganda och Galin tittade misstänksamt på honom. Han brukade försöka att inte avslöja hur god hans hörsel och hans luktsinne var. Men nu hade de båda varit nära att hamna i slagsmål. De vidarebefordrade drillarna kom närmare och nu kunde alla höra dem. De båda männen såg fundersamma ut. Jag kan inte riskera min första dams säkerhet om det finns risk för en fälla, sa Galin och spände på sig hjälmen. De visste alla vad signalen betydde. Valet är mitt, kapten, svarade Berberlane innan Perrin hann öppna munnen. Och er säkerhet är mitt ansvar, Ishnod. Berberlane blev mörk i synen och öppnade munnen. Men Perrin hann före. Om det skulle vara en fälla så har jag ju sagt att vi ska utlösa den i förväg. Ni vet hur misstänksamma Shonchen är. De är förmodligen rädda för ett bakhåll. Galin harklade sig ljudligt. Tålamodet i Berberlanes lukt sviktade en aning. Men sen var det fast som berget igen. Ni borde lyssna på honom, kapten, sa hon med ett leende mot Perrin. Han vet vad han gör. På andra sidan ängen dök en grupp ryttare upp och höll in. Det var inte svårt att känna igen Talanvor, som var klädd i mörk rock, satt på en fin apelkastad springare och var den enda männen som inte bar rustning med bjärta ränder i rött, gult och blått. De båda andra som saknade rustning var kvinnor. En i blått med rött på kjolen och bröstet, den andra i grått. Solen glimmade i någonting som förband dem med varandra. Så låg det alltså till, en Saldame och en Daemon. De hade inte omnämnts under de förhandlingar han hade fört genom Talanvor, men Perrin hade räknat med dem. Det är dags, sa han och samlade Rappers tyglar i ena handen, innan hon får för sig att vi inte tänker komma. Anura lyckades komma tillräckligt nära Berylane för att lägga ena handen på hennes arm en liten stund innan den andra kvinnan hann styra undan sitt sto. Du borde låta mig komma med, Berylane. Du kanske behöver mina råd. Den här sortens förhandlingar är min specialitet. Jag skulle tro att Shonchen känner igen en ACDs ansikte vid det här laget. Eller vad tror du, Anura? Jag tror knappast att de skulle förhandla med dig. Dessutom, tillade Berylane med överdrivet blid ton, så måste du ju vara kvar och assistera mäster Grady. Röda fläckar blommade upp på Aesedens kinder, även om de försvann lika fort och hennes läppar smalnade. Det var endast med de visas hjälp han hade kunnat förmå henne att ta order av Grady idag. Och han var lika glad att han inte visste hur de hade burit sig åt. Hon hade försökt slingra sig ur det ända sedan de lämnade lägret. Du stannar också, sa Perrin när Aram gjorde en ansats att rida fram. Du har varit hetsig på sista tiden och jag tänker inte ta risken att du säger eller gör fel sak. Jag tänker inte riskera Fails säkerhet på det viset. Det var sant. Han behövde inte säga att han dessutom inte ville att mannen skulle vidarebefordra det han hörde ute på ängen till Marsema. Förstått? Bubblor av besvikelse fyllde Arams lukt, men han nickade motvilligt och la händerna på sadelknappen. Visserligen hade han börjat nästan avguda Marsema, men han skulle ge sitt liv 100 gånger om hellre än att riskera fails. Avsiktligt i varje fall. Vad han gjorde utan att tänka sig för var en annan sak. Perrin red ut från skogsbrynet med Arganda på ena sidan och Barrelane och Galin på andra. Fanbärarna följde efter tillsammans med 10 majenare och 10 geldaner i kolonn. 2 man i bredd. När de red ut på ängen i skritt började Shaunchen närma sig, också de i kolonn. Tärlanvor red bredvid ledarna, en på en skimmel och den andra på en rödbrun häst. Hovarna rörde sig ljudlöst över den täta mattan av dött gräs. Skogen hade tystnat, även för Perrins öron. Medan mejnarna och geldanerna spred ut sig i en linje och de flesta av shonshanierna i sina färgsprakande rustningar gjorde detsamma, red Perrin och Barreline fram mot Tärlanvor och 2 av shonshanierna i rustning. Den ena hade 3 tunna plymer i sin hjälm, vilken var så lik ett insektshuvud. Den andra hade bara 2. Sal Damon och Damonen kom också med. De möttes mitt på ängen, omgivna av ängsblommor och tystnad, på 6 stegs avstånd från varandra. När Tärlanvor placerat sig på ena sidan mellan de båda grupperna tog de båda shonshanierna av sig sina hjälmar med stålklädda stridshandskar som var lika randiga som resten av rustningen. Innanför hjälmen med 2 plymer fanns en gulblond man med ett halvdussin ärr i det fyrkantiga ansiktet. Han var en hårdhudad karl som märkligt nog luktade som om han var road. Men det var hans följeslagare som intresserade Perrin. Det var hon som hade den rödbruna hästen. En tränad stridshäst, om Perrin någonsin sett en sån. Och hon var lång och bredaxlad för att vara kvinna. För övrigt var hon smal och inte ung, med grå stråk vid tinningarna i sitt svarta, kortklippta, krulliga hår. Hennes hy var lika mörk som god matjord och pryddes endast av 2 ärr. Varav det ena gick tvärs över vänsterkinden. Det andra, som löpte över pannan, hade tagit med sig en bit av höger ögonbryn. Vissa ansåg att ärr var ett tecken på hårdförhet, medan Perrin tyckte att färre ärr borde innebära att man visste vad man sysslade med. Den doft som vinden förde med sig från henne var full av självförtroende. Hennes blick gled över de fladdrande baneren. Han tyckte att hon stannade upp som hastigast vid Manetharens röda örn och sen åter vid Mains gyllene hök. Men hennes blick fastnade snart vid honom. Hon rörde inte en min, men när hon fick se hans gula ögon kom någonting oidentifierbart in i hennes lukt. Någonting vasst och hårt. När hon såg den tunga smedhammaren som hängde i en slinga vid hans bälte blev den främmande lukten starkare. Jag ger er Perrin till Bashir Aibara, första av Chufloden, länsherre över drottning Aleandre av Gelden, förkunnade Tärlanvor och lyfte ena handen mot Perrin. Han påstod att Shaunchen var petiga med formaliteterna. Men Perrin visste inte om detta var en shonshansk ceremoni eller någonting från Andor. Så vitt han visste kunde Tärlanvor lika gärna ha hittat på den själv. Jag ger er Barrelane Sir Pendrag Perron, Mains första dam, signad av ljuset, vågornas försvarare, huset Perrons överhuvud. Med en bugning mot de båda flyttade han tyglarna till andra handen och höjde den fria mot shonshanierna. Jag ger er fangeneral Chaili Kirgan av den evigt segerrika herren, i tjänst hos kejsarinnan av Shaunchen. Jag ger er kapten Bakayar Mishima av den evigt segerrika herren, i tjänst hos kejsarinnan av Shaunchen. Ännu en bugning. Sen vände Talanvor sin häst och red bort för att ta en plats bredvid banerbärarna. Hans min var lika bister som Arams, men han luktade av hopp. Det gläder mig att han inte kallade er för vargkonungen i snod, sa fangeneralen släpigt. Hennes uttal var så sluddrigt att Perrin var tvungen att lyssna noga för att förstå. Då skulle jag ha trott att Tommen Gaiden var över oss. Känner ni till drakprofetian? När vargkungen bär hammaren, då är de sista dagarna inne. När räven äktar korpen och stridens trumpeter ljuder. Den andra raden har jag aldrig begripit. Och ni, Ersnod, Sir Pendrag. Det borde betyda från Pendrag. Min släkt stammar från Arthur Pendrag Tanreel, svarade Barrelane med högburet huvud. En virvel i brisen förde med sig en fläkt av stolthet tillsammans med tålamodet och hennes parfym. De hade kommit överens om att bara Perrin skulle prata. Hon var där för att blända Shornsen i egenskap av vacker ung regent. Eller i varje fall ge Perrin mer pondus därigenom. Men en direkt fråga måste hon väl svara på. Tylee nickade som om det var precis det svar hon hade väntat sig. Det innebär att ni är en avlägsen kusin till den kejserliga familjen, Ersnod. Utan tvekan kommer kejsarinnan, må hon leva för evigt, att hedra er. I varje fall så länge ni inte gör några egna anspråk på Hökvinges kejsardöme. Jag kom inte hit för att prata om drakprofetian eller Hökvinge eller er kejsarinna, sa Perrin retligt. För andra gången på bara några minuter försökte de där färgerna smälta samman i hans huvud. Men han sköt bort dem igen. Han hade inte tid med dem. Vargkungen. Hade Språng hört det skulle han ha skrattat. Om nu vargar gjorde det. Det skulle vilken varg som helst. Men inte desto mindre kände han en kall kåre. Han hade inte vetat att han omnämndes i profetian. Och var hans hammare ett förebud om sista striden? Men ingenting spelade någon roll utom Feil. Bara hon. Och vad som krävdes för att befria henne. Avtalet inför det här mötet var att ingen i rapporten skulle ha med sig mer än 30 man. Men ni har soldater i skogen på båda sidor om oss. Många soldater. Liksom ni, sa Mishima med ett flin som förvreds av ett vitt ärr i ena mungipan. Annars skulle ni inte känna till våra. Han sluddrade ännu mer än hon. Perrin höll blicken fäst vid fangeneralen. Så länge båda är kvar finns det en risk för olyckor. Jag vill inte ha några olyckor. Jag vill få tillbaka min hustru från Shaido. Och hur föreslår ni att vi ska undvika olyckor, sa Mishima medan han svängde lojt med tyglarna. Han lät som om frågan inte brådskade. Det verkade som Tylee var nöjd med att låta honom prata medan hon själv iakttog Perrins reaktioner. Ska vi lita på er medan vi skickar bort våra män först? Eller ni lita på oss som vi ber er dra er tillbaka först? På de höga bergen är alla vägar klädda med knivar. Det finns inte mycket utrymme för tillit. Vi skulle förstås båda kunna säga åt våra styrkor att dra sig tillbaka samtidigt. Men det finns alltid risken att ena sidan luras. Perrin skakade på huvudet. Ni får lov att lita på mig, fangeneral. Jag har inga skäl att vilja angripa eller tillfångata er. Men däremot alla skäl att låta bli. Jag kan inte vara säker på samma sak angående er. Ni kanske tycker att det är värt ett litet förräderi att kunna ta Mains första dam till fånga. Barrelane skrattade mjukt. Det var dags för grenen. Inte bara för att förmå Shornsen att lämna skogen först, utan för att övertyga dem om att de behövde det han kunde erbjuda dem. Han ställde grenen rakt upp på sadeln framför sig. Jag utgår från att era män är goda soldater. Mina män är inte soldater, även om de har kämpat mot både troll, Ocker och Shaido och klarat sig bra mot båda. Han grep om grenens bas och lyfte den högt över huvudet med den hyvlade änden överst så att de platta ytorna vette åt höger och vänster. Men de är vana vid att jaga lejon och leoparder och vildkatter som kommer ner från bergen för att slå våra kreatur, liksom vildsvin och björn, djur som slås tillbaka, och det är skogar som inte skiljer sig stort från de här. Grenen försökte vrida sig våldsamt i hans grepp när två nästan samtidiga stötar fick hans arm att skälva. Han sänkte grenen och visade de två pilar vars kilformade spetsar gått rakt igenom det sega trädet på båda sidor. 300 steg var ett långt avstånd för en sån måltavla. Men han hade valt ut John Din Baran och Jory Congar för uppgiften. De var hans bästa bågskyttar. Om det går illa kommer era män inte ens att se vem som dödar dem. Och era rustningar gör inte mycket nytta mot en långbåge från Tjufloden. Jag hoppas att det inte behöver gå illa. Sen slungade han upp grenen i luften med all sin styrka. Vid mina ögon, morrade Mishima och förde handen till svärdsfästet medan han försökte hålla in hästen och samtidigt titta på både Perrin och grenen. Hans hjälm ramlade av sadeln och ner på gräset. Fangeneralen gjorde ingen ansats att gripa sitt svärd, men även hon försökte iaktta både Perrin och grenen. Till en början. Sen följde hennes blick bara grenen när det fortsatte att stiga och slutligen svävade mitt ovanför dem, 100 fot upp i luften. Plötsligt omvärmdes grenen av ett eldklot så att Perrin kände värmen som från en öppen masugn och Barrelane lyfte handen för att skydda ansiktet. Charlie tittade bara tankfullt. Elden varade bara i något ögonblick, men det räckte för att endast lämna efter sig aska så fördes bort av vinden när den slocknade. Aska och två små prickar som störtade ner mot marken och slog ner i det torra gräset. När de landat slog det genast upp små lågor som växte och snabbt spred sig. Till och med stridshästarna frustade skrämt. Barrelanes stod dansade för att försöka slita sig från tyglarna och sätta av i sken. Perrin muttrade en svordom. Han borde ha tänkt på pilspetsarna och började sitta av för att trampa ut elden. Men innan han hunnit svänga benet över sadeln försvann lågorna. Kvar blev bara tunna rökslingor som steg från en svartnad fläck i gräset. Duktiga Norrie, mumlade Sal Damon och klappade Damonen. Norrie är en fantastisk Damon. Den gråklädda kvinnan log blygt över berömmet. Trots sina ord såg Sal Damon bekymrad ut. Så, sa Tylee, ni har en Marath. Hon avbröt sig och snörpte på läpparna. Ni har en ACD med er. Mer än en. Saksamma. Jag kan inte påstå att de ACD jag sett hittills har imponerat särskilt mycket på mig. Det var ingen Marath Damon, general, sa Sal Damon tyst. Tylee satt mycket stilla och såg stint på Perrin. Ashaman, sa hon till sist. Det var inte någon fråga. Ni börjar intressera mig, ers nåd. Då kan kanske en sista sak övertyga er, sa Perrin. Todd, rulla upp baneret på staven och kom hit med den. Han hörde ingenting bakom sig, så han tittade över axeln. Todd stirrade på honom med slagen uppsyn. Todd? Todd ruskade på sig och började rulla upp örnbaneret på dess stång, men såg fortfarande olycklig ut när han red fram till Perrin och räckte den till honom. Sen satt han kvar med handen utsträckt som om han hoppades att han skulle få tillbaka baneret. Perrin manade Rapper fram mot Shonshanierna med banerstaven vågrätt framför sig i sin knutna hand. Tjufloden var en gång hjärtat av kungariket Manetharan, fangeneral. Den sista kungen av Manetharan dog i ett slag som stod just där Imonswall. Den by där jag växte upp senare byggdes. Manetharan är i vårt blod, men Shaido har tagit min hustru till fånga. För att befria henne är jag beredd att avsäga mig alla anspråk på att återuppliva Manetharan, och svära vilken ed ni önskar på det. Ett sådant anspråk skulle bli ett fält av törnen för sonsen. Och du kan bli den som röjde detta fält utan att spilla en enda droppe blod. Bakom honom hördes ett plågat stön. Det lät som Todd. Plötsligt vände vinden och brisen förvandlades till en storm som bombarderade dem med grus. Det blåste så hårt att han var tvungen att klamra sig fast i sadeln för att inte kastas av. Det kändes som om rocken skulle slitas från hans kropp. Varifrån kom gruset? I hela skogen var marken täckt med ett flera tum tjockt lager av döda löv. Dessutom stank stormvinden av bränt svavel, så stark att det sved i Perrins näsa. Hästarna kastade med huvudena med öppna munnar, men vindens dån dränkte deras skrämda gnäggningar. Den ursinniga blåsten varade bara i några ögonblick. Sen var den borta, lika plötsligt som den kommit, och lämnade bara efter sig brisen åt motsatt håll. Hästarna darrade, fnös, kastade med huvudena och rullade med ögonen. Perrin klappade Rapper på halsen och mumlade lugnande åt honom, men det tjänade inte mycket till. Fangeneralen gjorde en undlig gest och muttrade: "Vik hädan, skugga." Var i ljusets namn kom den där vinden ifrån? Jag har hört berättas om märkliga händelser. Eller var det ytterligare övertalning från er sida, er snåd? Nej, sa Perrin sanningsenligt. Nild hade han med vädret, hade det visat sig, men inte Grady. Vad spelade för roll varifrån det kom? Tylee tittade tankfullt på honom, sen nickade hon. Ja, vad spelar det för roll, sa hon. Det lät inte som om hon nödvändigtvis höll med honom. Vi har berättelser om Manne Farren i Shonshen. Att erövra det skulle onekligen vara att gå på törnen och utan stövlar. Halva Mardisia surrar av historier om er och ert baner. Att ni kommit för att väcka Manne Farren till liv igen och rädda Mardisia från oss. Mishima signalerar reträtt. Utan att tveka lyfter en gulblond ett litet rakt horn som hängde i en röd rem runt hans hals. Han blåste fyra gälla toner och upprepade signalen två gånger innan han lät hornet falla till bröstet där det svängde mot harnesket. Min del av avtalet är uppfylld, sa Tylee. Perrin vände sig bakåt och ropade så högt och tydligt han kunde. Daniel, Tell! När den sista Shonshanien är bortom ängens slut samlar ni ihop alla och ansluter er till Grady. Fangeneralen stack lillfingret i örat trots stridshandsken och vred runt. Ni har en stark röst, sa hon torrt. Först därefter sträckte hon ut handen för att ta staven med baneret och försiktigt lägga den över sadeln framför sig. Hon tittade inte mer på staven, men strök över den med ena handen, kanske utan att tänka på det. Nå, vad har ni som kan hjälpa mina planer, er snåd? Mishima krokade ena foten runt den höga sadelknappen och sträckte sig ner så att han kunde ta upp sin hjälm från marken. Vindstöten hade rullat iväg den över det platta gräset, nästan halvvägs tillbaka till raden av shonshanska soldater. Från träden hördes en kort lärkdrill, följd av en till och sedan ännu en. Shonshan-soldaterna retirerade. Hade de också känt vinden? Det spelade ingen roll. Inte till närmelsevis så många män som ni har, erkände Perrin. I varje fall inte utbildade soldater. Men jag har ashamaner och Aesir och visa som kan leda kraften. Och ni kommer att behöva varenda en av dem. Hon öppnade munnen, men han hejdade henne med en gest. Jag måste få ert ord på att ni inte tänker försöka sätta koppel på dem. Han kastade en menande blick på Sal Damon och Damonen. Sal Damon såg på Tylee i väntan på order. Men samtidigt strök hon den andra kvinnan över håret på samma sätt som man kunde klappa en katt för att lugna den. Och Nori såg nästan ut som om hon skulle kunna börja spinna. Ljus. Ditt ord på att ni inte gör dem någonting. Och att samma sak gäller för alla i Shaido-lägret som är klädda i vit kaftan. De flesta av dem är ändå inte Shaido. Och de enda Ael jag känner till bland dem är vänner till mig. Tylee skakade på huvudet. Ni har underliga vänner, er snåd. Hur som helst har vi stött på folk från Carhain och Amardisia hos de Shaido-grupper vi hittat. Och de har vi låtit gå, även om de flesta av Carhainierna är för vilsna för att veta vart de ska ta vägen. De enda i vitt som vi har hållit kvar är Ael. Dessa Gaishainer blir fantastiska Dakovaler, till skillnad från de andra. Inte desto mindre går jag med på att låta era vänner gå fria, liksom era Aesir Deer och Ashamaner. Det är mycket viktigt att sätta stopp för denna ansamling av Shaido. Berätta var de är så ska jag börja räkna in er i mina planer. Perrin gned sig om näsan. Det var föga troligt att särskilt många av de Gaishainer hon tillfångatagit var Shaido. Men det tänkte han inte tala om. De kunde få sin chans att bli fria när deras år och dag var till ända. Det får bli min plan, är jag rädd. Severna kommer att bli en hård nöt att knäcka. Men jag har räknat ut hur det kan göras. Till att börja med har hon kanske 100 000 Shaido med sig. Och det kommer hela tiden fler. Inte alla är Al-Ghaid Siswai. Men alla vuxna kommer att ta upp ett spjut om de måste. Severna, Tylee log belåtet. Vi har hört det namnet. Det skulle vara mig en stor glädje att kunna överlämna Severna av Jumais sept i Shaidos klan till kaptensgeneralen. Sen falnade hennes leende. 100 000 är många fler än jag hade räknat med, men inte mer än jag klarar av. Vi har kämpat mot Ael förut i Amardisia. Inte sant, Mishima? Mishima som kom ridande tillbaka till dem skrattade. Det var ett strävt skratt utan glädje. Det har vi, fangeneral. De är våldsamma kämpar, disciplinerade och sluga. Men det går att hantera dem. Man omringar en av deras grupper, deras scepter, med 3 eller 4 daimener och ansätter dem tills de ger upp. Det är en otäck hantering. De har sina familjer med sig. Men det gör också att de kapitulerar tidigare. Jag har förstått att ni har ett dussintal daimener, sa Perrin. Men räcker det när man står inför 300 eller 400 visa som kan leda kraften? Fangeneralen såg tankfull ut. Ni nämnde det förut också. Visa som leder kraften. I alla de grupper vi har tillfångatagit har det funnits visa. Men ingen av dem har kunnat leda. Det beror på att alla sådana som Shaido har är hos Severna, svarade Perrin. Minst 300, kanske 4. De visa som är hos mig är säkra på det. Tylee och Mishima utbytte en blick och fangeneralen suckade. Mishima såg olycklig ut. Nåväl, sa hon. Mina order må vara vad de vill. Det finns uppenbarligen ingen möjlighet att ordna upp det här lugnt och stilla. Jag blir tvungen att störa de 9 månarnas dotter om jag så får göra avbön inför kejsarinnan, må hon leva för evigt. Det får jag förmodligen. De 9 månarnas dotter. Tydligen någon högt uppsatt sonsen. Men varför skulle hon bli störd av det här? Mishima grimaserade. En skrämmande syn med alla ärren som löpte kors och tvärs över hans ansikte. Jag har läst att det var 400 daimener på vardera sidan vid slaget om Semarallen. Och det blev rena slakten. Hälften av imperietrupperna stupade och mer än 3/4 av rebellerna. Inte desto mindre måste vi göra det, Mishima. Eller snarare, någon annan måste göra det. Du kanske slipper undan en avbön, men jag gör det inte. Varför i ljusets namn var det så förfärligt att behöva göra avbön? Kvinnan luktade resignerad. Dessvärre kommer det att ta flera veckor, om inte månader, att samla ihop tillräckligt många soldater och daimoner för att sticka hål på den här varbölden. Jag tackar för ert erbjudande om hjälp, i snåd. Det kommer inte att glömmas bort. Tylee sträckte fram baneret. Det här får ni tillbaka, eftersom jag inte kan hålla min sida av avtalet. Men jag vill ge er ett gott råd. Den evigt segerrika herren må ha andra uppgifter att handskas med just nu. Men vi kommer inte att låta någon dra fördel av situationen och utropa sig till kung. Vi tänker ta tillbaka detta land, inte dela upp det i smålotter. Och vi tänker behålla våra länder, sa Berylane hetsigt, samtidigt som hon lät sin häst ta ett språng över de få steg som skilde henne från Shoshanierna. Stoet var ivrigt att få hoppa, ivrigt att få springa bort från det håll som stormvinden kommit från, och hon fick besvär med att hålla in det igen. Till och med hennes doft var hetsig. Hon log likt en varginna som försvarar sin skadade make. Jag har hört att er evigt segerrika här har fel namn. Jag har hört att draken återfödd besegrade er grundligt i söder. Tro inte att Perrin Ibarra inte kan göra samma sak. Ljus och han hade varit orolig för att Aram var hetlevrad. Jag vill inte besegra någon annan än Shaido, sa Perrin bestämt och sköt bort den bild som försökte ta form i hans huvud. Han la händerna på sadelknappen. Rapper började i varje fall bli lugnare. Då och då genomfors hingsten fortfarande av en lätt rysning, men han hade slutat rulla med ögonen. Det finns ett sätt att lösa det här lugnt och stilla så att du inte behöver göra avbön. Om det nu var så viktigt för henne var han redo att utnyttja det. De 9 månadernas dotter kan lämnas i fred. Jag sa ju att jag har en plan. Talonvor sa att ni har något slags te som gör en kvinna som kan leda kraften yr och knäsvag. Efter några ögonblick lät Tylee baneret sjunka ner till sadeln igen och satt och betraktade honom. En kvinna eller man, sa hon slutligen med sin släpiga röst. Jag har hört talas om flera män som gripits på det sättet. Men hur tänker ni göra för att få dessa 400 kvinnor att dricka det när de omges av 100 000 ale? Genom att allihop får det utan att de vet vad de dricker. Men jag kommer att behöva så mycket jag kan få. Förmodligen flera vagnslaster. Det finns inget sätt att värma upp vattnet, förstår ni, så det blir svagt te. Tylee skrattade lågt. En järv plan, i snåd. Jag förmodar att det kan finnas vagnslaster på fabriken där teet tillverkas. Men det är långt härifrån, i Amardicia eller Terrabon. Och enda sättet för mig att få mer än ett par pund vore att tala om för någon av mina överordnade vad jag vill ha det till. Och där försvinner möjligheten att hålla tyst om allt sammans igen. Ashamanerna kan någonting som kallas att färdas, sa Perrin. Ett sätt att korsa 100-tals mil med ett enda steg. Och vad beträffar hur man ska få tag på teet så kanske det här kan vara till hjälp. Ur sin vänstra handske drog han fram ett hopvikt papper med flottiga fläckar. Tylees ögonbryn sköt i höjden när hon läste det. Perrin kunde den korta texten utantill. Bäraren av detta dokument står under mitt personliga beskydd. I kejsarinnans namn, må hon leva för evigt, besvär jag er att ge honom all hjälp han må behöva i imperiets tjänst och inte nämna det inför någon annan än mig. Han hade ingen aning om vem Saroth Sabell Meldarath var. Men om hon undertecknade någonting som detta dokument måste hon vara viktig. Det var kanske hon som var de 9 månadernas dotter. Fangeneralen räckte pappret till Mishima och stirrade på Perrin. Den vassa, hårda doften var tillbaka, starkare än någonsin. Aesidair, Ale, era ögon, hammaren, och nu detta. Vem är ni? Mishima visslade mellan tänderna. Självaste Saroth, mumlade han. Jag är en man som vill ha tillbaka sin hustru, sa Perrin. Och jag skulle kunna sluta ett fördrag med den svarte själv för att få henne tillbaka. Han undvek att titta på Charles Damon och Damonen. Det här var inte långt ifrån att ingå en pakt med den svarta. Kan vi göra en överenskommelse? Ty Lee såg på hans framsträckta hand. Sen tog hon den. Hon hade ett fast handslag. En pakt med den svarta. Men han skulle göra vad han än måste för att befria Fail.